Maria Hildingsson, välkommen tillbaka till Vatikanradion.
Tack så mycket.
Igår samlade fyra europeiska länder till konferens i Bryssel, Belgien, Danmark, Nederländerna och Sverige, för att samla in pengar till abortverksamhet i utvecklingsländerna. Konferensen gick under titeln She Decides. Berätta, vad rör det sig om? Varför denna konferens?
Ja, She Decides, det är faktiskt den här konferensen då del av en större kampanj som påbörjats av den holländska regeringen i reaktion till det beslut som den amerikanska administrationen tagit att införa, eller snarare återinföra, det man kallar för Mexico City Policy. Det är en politik som infördes redan av Ronald Reagan i början av 80-talet och som sedan så att säga kommit i debatt varenda gång det har varit en ny regering. Så demokraterna kan man säga har tagit bort det här i USA och republikanerna har återinfört det konstant. Och det syftar då till att inte finansiera med skattemedel då organisationer som har en abortverksamhet utomlands. Då handlar det främst om utvecklingsländer i Afrika, Sydamerika och i Asien. Så gårdagens initiativ i Bryssel syftade till att fylla, kan man säga, den lucka av pengar som de här organisationerna, till exempel International Planned Parenthood Federation, som bland annat svenska RFSU är del av, de har klagat högt, kan man säga, och sagt att vi kommer inte kunna utföra de här tjänsterna längre. Så man kan säga att det här är verkligen hjärtat av det man kan beskriva som abortdebatten internationellt.
Du är ju generalsekreterare för FAFSE, som är en europeisk paraplyorganisation som samlar föreningar i Europa som främjar familjen.
Ja.
Hur ställer ni er till detta?
Vi är mycket kritiska på grund av två skäl främst. Självklart så jobbar vi för att främja livets okränkbarhet från början till det naturliga slutet av livet. Men i det här fallet så är det så att EU har ingen kompetens att någon handling som främjar tillgången till abort, och i och med detta så kan man varken ta ett politiskt ställningstagande eller finansiera aborter genom de skattemedel som kommer till EU genom de nationella budgeterna. Så det är ena punkten för oss. Och den andra punkten, det är också det motstånd som vi hör från bland annat Afrika, olika afrikanska länder. Och vi gjorde en gemensamt pressmeddelande den här veckan tillsammans med en afrikansk organisation för att just lyfta de här afrikanska rösterna som säger att: har ni frågat oss vad vi vill ha? Vi vill ha hjälp för att kunna förbättra sjukvård. Vi vill ha hjälp för att kunna ha säkra förlossningar. Men vi vill inte ha abort. Och därför är det väldigt viktigt att de här västländska länderna, liksom Sverige till exempel, tar hänsyn till inte bara den kultur som finns i de afrikanska länderna, men också de politiska inställningarna. Och ofta är det så, speciellt i Sveriges fall, att den här utvecklingshjälpen som finns där, Sverige är en oerhört viktig aktör, den hjälpen villkoras av en agenda. Och i Sverige så har man bland annat då ett dokument på utrikesdepartementet som heter Dialog för förändring, som visar hur man i den här bilaterala dialogen med utvecklingsländer ska främja tillgång till abort, preventivmedel, också äktenskap mellan två personer av samma kön. Och det här är frågor som inte bör, så att säga, tryckas på eller tvingas på de här länderna av länder som är betydligt rikare och som kan hjälpa, men som då villkorar hjälpen.
Ser man inte lite av det även i UNICEFs arbete?
Man ser det inte bara i UNICEFs arbete, utan många organisationer som då eller organ som har en anknytning till FN för också den här agendan. Det infördes i och med Kairokonferensen 1994 som handlade just då om befolkning och utveckling. Och det är där som det här begreppet sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter myntades. Så att självklart är det många organisationer som i grund och botten vill hjälpa till, det måste man ju erkänna, men som kommer med lösningar som inte är de rätta. De flesta kvinnor som dör på grund av en graviditet i de afrikanska länderna, det är på grund av att de inte har tillgång till grundläggande vård, till kanske vägar som tillåter dem att ta sig till vårdplats. Men det kan också handla om tillgången till rent vatten. Så det handlar om väldigt basala behov som först och främst måste sättas i centrum. Och sen ska man inte glömma heller att barnet har en väldigt viktig roll i det afrikanska samhället. Och man vill verkligen värna barnen och man värdesätter barnen väldigt, väldigt högt. Kanske högre än vi gör i Europa.
Nu till en annan punkt. Ni på FAFS uppmärksammade i början av februari risken att barn exponeras för pornografi. Hur ser du utvecklingen i denna fråga på Europanivå? Hur arbetar man för att skydda barnens mentala och moraliska hälsa?
Ja. Anledningen till att vi tagit upp just den här frågan, det är att det finns ett konkret förslag som ligger på bordet. EU-kommissionen har bestämt sig för att uppdatera ett direktiv som gäller audiovisuella tjänster, det vill säga tv, och också att integrera de videoplattformar som finns, till exempel YouTube och andra tjänster som Netflix till exempel, vilket i sig är väldigt bra. Men det vi ser är att det skydd som fanns för minderåriga i den nuvarande texten, det har alltså minskats i den nya versionen, och det är detta vi poängterar, och det handlar delvis om våld generellt sett och så handlar det om pornografi. I princip så tror jag att alla aktörer är överens för att säga att man bör skydda barnen. Men i själva verket så ser vi att den text som kommit ut från kommissionen och sen då också påverkas av röster inom utskotten i Europaparlamentet, den tjänar väldigt kommersiella syften och förmodligen mycket i linje med det som olika tv-bolag till exempel önskar. Men konsumenternas intressen, och i det här fallet då barnens intressen, kommer inte i centrum. Så bland annat har vi deltagit i ett evenemang som ägde rum i Europaparlamentet, och vi har också lanserat ett öppet brev till Europaledamöterna som är öppet för olika organisationer som kan skriva under det här för att stötta det. Så bland annat har den svenska organisationen Respekt, med en rörelse för livet, skrivit under detta. Det är väldigt viktigt att uppmärksamma det här, för att vi ser att den här frågan kommer i skymundan. Det här är en väldigt stor text och det finns mycket, mycket ekonomiska intressen som står på spel, vilket innebär att de mer så att säga, industriella lobbygrupperna är aktiva och de har pengar att använda för att föra fram och främja sina positioner.
Men du säger att medborgarna, Europas medborgare, konsumenterna, föräldrarna som är måna om sina barn, de uppskattar ju inte detta.
Nej. Nej, absolut inte. Och problemet är ju också att följa ett sånt här direktiv, det är ett väldigt, väldigt så att säga, komplext arbete. Det innebär mycket kunskaper om hur Europa fungerar, hur EU-lagstiftningen ser ut. Och det gäller verkligen att sätta sig in i det här. Så det är klart att de flesta föräldrar har ju absolut ingen aning om att det här överhuvudtaget finns. Och de har ingen aning om den debatt som äger rum. Och det är just vår roll att föra fram det här och försöka uppmärksamma då föräldrar och familjer på det som sker. Så vi hoppas också att det kan komma reaktioner från familjer direkt. Men det är också vår roll så att säga att föra fram de här rösterna.
Hur gör man om man som medborgare vill reagera och... Finns det den typen av initiativ som alltså, hjälper medborgare?
Det vi bland annat erbjuder när det finns såna här typer av frågor, det är ofta ett brev, så att säga, en modell kan man säga för ett brev som man kan då skicka och som man själv kan utveckla på det sätt man tycker är rätt. Men för att skicka brev till bland annat Europaledamöter men också till kommissionen. Men man ska inte glömma heller den roll som Europeiska rådet, det vill säga regeringarna inom EU spelar. Så man kan också på regeringsnivå i sitt eget land, hemma i Sverige i vårt fall, kan man kontakta den minister som är ansvarig för den här typen av frågor och uttrycka det är oro man kan känna, men också komma med förslag och säga att vi vill att skyddet för barn beträffande just våld och pornografi ska garanteras och att det ska vara starkt och tydligt. För det vi ser också idag som är väldigt viktigt att understryka, det är att man ser i Europa, jag tror att genomsnittet är ungefär kanske 4-5 timmar per dag som barn sitter framför en skärm. Och det kan vara en telefon, det kan vara en iPad, det kan vara en dator, det kan vara tv. När det gäller just telefonerna, det är många barn idag som är minderåriga som har en egen telefon. Och på telefonerna så har man tillgång till olika videoplattformar. Och mycket mycket av den pornografi som barn utsätts för, den kommer just genom telefonerna. Och där är det väldigt svårt för föräldrarna att kontrollera någonting. Har man en dator hemma kan man ha ett skydd, man kan vara närvarande och så vidare. Samma sak när det gäller tv. Men en telefon är väldigt svår för föräldrarna att kontrollera. Och idag har vi telefoner överallt. Så det är jätteviktigt att det här kommer fram och att det lyfts upp.
Något annat ni har lyft fram är vikten att bevara söndagen som en dag man är ledig på. Är söndagen hotad i Europa? Vad är det som hotas?
Ja, sedan några år tillbaka så deltar vi i någonting som heter Europeiska söndagsalliansen som samlar fackföreningar, organisationer som representerar olika delar av samhället. Det kan vara ungdomsorganisationer, i vårt fall en familjeorganisation, och även olika kyrkliga representationer. Syftet med den här alliansen, det är att jobba tillsammans också med politiker inom bland annat Europaparlamentet för att lyfta upp den här frågan. Söndagen är en väldigt viktig dag eftersom det är en gemensam vilodag. Och det finns mycket forskning bland annat som visar på att vi behöver ha en regelbunden vilodag. Vi behöver en gemensam vilodag där vi kan mötas och vara tillsammans. Vare sig man har en familj, då vara tillsammans med familjen, eller man ännu inte har en familj eller har ett annat livsval. Så det här tiden som man kan tillbringa med andra. Och som kristen är det självklart också viktigt, för det är en dag då man ägnar tid åt Gud genom att gå i kyrkan. Men vare sig man är troende eller inte så är det här väldigt viktigt, den här rytmen som finns. Så vi ser att oftast är det snarare kommersiella intressen som tar över. Till exempel det här att man öppnar affärer på söndagar. Det sker i många länder i Europa, men det finns också länder där man har söndagsstängt. Och det gör en skillnad i hur man lever. Att det är en skillnad mellan veckodagarna när man arbetar, lördagen när man kanske har tid för att handla och göra sådana saker. Men att sen att söndagen är en dag då man verkligen vilar. Så det här är ett konstant pågående arbete där vi organiserar konferenser bland annat. Den senaste ägde rum på Europeiska kommittén, eller Ekonomiska och sociala kommittén i Bryssel. Och där vi bjuder in olika experter, olika forskare som visar på olika aspekter av det här. Så senaste konferensen, den handlade om hur arbetet påverkas av den digitala utvecklingen. Och bland annat det här att vi är nåbara hela tiden.
Är det något land i Europa som värnar mer om söndagen än andra?
Det vi ser det är att de här kampanjerna för att värna söndagen som finns från civilsamhällets håll är oerhört starka i Tyskland och i Österrike. Så där är det en väldigt, väldigt stark fråga. Sen finns det också länder där man till exempel har sett juridiska beslut. Så bland annat i Grekland har man nyligen sett ett beslut från tror det är konstitutionsrådet eller liknande, där man har fastställt att söndagen är en vilodag och att affärer, i den mån så att säga, man kan stänga dem, det kan ju finnas vissa saker, till exempel apotek, måste ju finnas ett apotek som är öppet någonstans, men att man stänger affärerna på söndagar. Så det är lite olika kulturer såklart mellan ortodoxa länder och mer nordeuropeiska länder, men vi ser att det finns flera länder där man främjar söndagen.
Hur många år är det nu som du arbetar på Fafse i Bryssel?
Jag har jobbat för Fafse sedan 2009, så det blir snart 8 år. Och jag jobbade tidigare med de här frågorna i Frankrike, så att totalt snart 10 år. Och i år så kommer vår organisation att fira 20-årsjubileum. Det grundades 1997 och vi kommer bland annat att uppmärksamma det här genom att försöka erbjuda ett positivt meddelande kring familjen till regeringarna i Europa.
Vilka är dina hjärtefrågor?
Det som står mig närmast, det är nog orättvisan skulle jag säga i olika former. Det kan vara mer antropologiskt där man försöker tvinga på, som vi nämnt tidigare, man tvingar på vissa länder en syn på livet, en syn på äktenskapet, en syn på familjen, en syn på människan egentligen rent generellt sett. I situationer där det är länder som har behov av ekonomisk hjälp. Och det är någonting som jag brinner väldigt starkt för. Jag tror att vi har mycket att lära oss också i västvärlden från andra kulturer. Och tyvärr så beter sig västvärlden ofta lite som om det fortfarande vore en kolonialmakt. men i en annan form. Det handlar inte längre om ett slaveri som är fysiskt, men det handlar om ett ideologiskt slaveri. Och det är någonting jag tycker är oerhört viktigt att uppmärksamma i den politiska debatten.
Tack Maria Hildingsson för att du kom hit.
Tack så mycket.